Hej och välkomna till det här seminariet. Och det ska handla om IP-telefoni och en vision om framtiden. Och vi har redan hört idag många gånger att IP-telefoni har börjat få sitt genombrott i dess rätta bemärkelse. Och det står här i ingressen då till den här idén runt det här seminariet att vi ska inte prata om såna här hybridväxlar med, som använder IP som backbone, utan vi ska titta på framtidens då IP-telefoni som där man integrerar. Man kommer inte in här, ska vi öppna då? Där vi ska titta på konvergensen då mellan olika system och olika applikationer. Och då har vi ett antal talare idag och vi kanske tycker att det är viktigt att man behöver då regler för det här. Vi har ju sett att vi har diskussioner om regler. Vi ser ju hur de traditionella teleoperatörerna agerar i förhållande till den nya telefonin. Och den nya telefonin, IP-telefonin, behöver ju också regler då för att kunna få acceptans som man ska kunna använda på ett bra sätt då. Och sen behöver vi då teknisk standard om det nu blir Skype eller något annat. Där är också diskussioner om då. Och då har vi då teknisk och marknadsmässig kompetens för att ska berätta om det här då. Och inte minst då först ska det vara så att vi måste titta på kundnyttan. För att vi ska få någon användning av det här så måste vi se att någon har glädje av det här. De kunder som ska använda det. Och då har vi en tidig användare och entusiast som infört det här på Stockholms universitet och Sunet då. Och de talar då är från PTS då, Mikael Karsberg och Patrik Fällström från, representerar Cisco eller det själv eller?
Ja, det är något sånt.
Något sånt. Och Fredrik Thulin då från Stockholms universitet då. Och vi börjar i den ordningen att vi börjar med Kristoffer.
Så, hej, jag heter Kristoffer Karsberg och jobbar på PTS på avdelningen för nätsäkerhet. Hörs jag bra? Nej. Högre volym, tack.
Så i alla fall inte hörs
jag. Jag kommer att berätta om IP-telefoni, hur PTS ser på IP-telefoni eller snarare IP-baserad telefoni som vi väljer att säga nu för att undvika kopplingen till eventuella legala definitioner och olika tolkningar av begreppet IP-telefoni. Så IP-baserad telefoni. Och det är framförallt IP-baserad telefoni riktad mot konsumentmarknaden som är fokus för min presentation. Om man tittar på nyheterna de senaste två veckorna kan man till exempel se denna nyhet då. Skype-effekt, rekordlåga teletaxer, väntar för industriländer. IP-telefoni driver fram dramatiska prissänkningar för fast telefoni. OECD uppskattar att sänkningarna kan bli mellan 50% och 80%. Eller den här. Cisco och Nokia slår ihop IP-telefoni med mobilfamilj. Samma funktioner som finns i en IP-telefon ska finnas också i mobilen. En av fördelarna blir lägre samtalskostnader. Ja, det här är två artiklar som representerar nog att IP-telefoni håller på att göra stor inverkan på fast telefonimarknaden. Utmana prissättningar och har börjat göra intåg på mobilmarknaden också. Nu tänkte jag bara köra en liten kort gallup här. Hur många av er har IP-telefoni hemma?
Via dator eller som
IP-baserad telefoni överhuvudtaget. Hur många har det hemma? Via datorn eller som... Okej. Okay. Av er som räcker upp handen nu. Räck upp handen fortfarande. Hur många av er har avslutat ert abonnemang med den fast telefonioperatör ni hade förut? Det är några färre. Av er nu som räcker upp handen, hur många kör en telefonitjänst som ni kan flytta med er och använda från en valfri internetanslutning? Ja, det är early adopters som ni är då. Det var ju inte så jättemånga. Å andra sidan så tror jag att det är en ganska representativ bild av hur marknaden ser ut just nu i Sverige. Marianne Treskow presenterade i morse här marknadsutvecklingen. 1,5% av fast telefoniabonnemang var förra året IP-baserad, och i år är det dubbla. Så det är inte så jättemycket än. Men vi har en enorm utveckling framför oss och en stor tillväxt. Och det är bra. För då får vi större konkurrens, vilket ger lägre priser och bättre tjänster och kanske intressantare tjänster. Upplägget ser ut så här, att vi ska börja att traggla lite definitioner och juridik. Och sen så tar vi upp olika typer av aktörer och tjänster. För att sen avsluta med några viktiga frågor för PTS och lite grann hur vi förhåller oss till dem. Vad är en telefonitjänst enligt lagen om elektronisk kommunikation? Det är en elektronisk kommunikationstjänst, det vill säga en tjänst som till huvudsak utgörs av signaler, överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät, normalt mot betalning. Vilket också medger att ringa eller ta emot samtal via nummerplanen. Och nödsamtal. Om den här IP-tjänsten klarar detta så är det per definition en telefonitjänst och får då de rättigheter och skyldigheter som gäller för telefonitjänster. Till exempel rätten att tas upp i telefonkataloger, skyldighet att släppa ifrån sig telefonnumret om abonnenten vill byta operatör och att nödsamtal ska vara gratis och så vidare. Om den här telefonitjänsten erbjuds som en allmän tjänst då, så faller den under PTS tillsyn. Men PTS bedriver inte tillsyn över aktörer som erbjuder IP-telefoni för intern kommunikation, till exempel på företag mellan lokalkontor. Utan tillsynen slutar vid anslutningspunkten, det vill säga gränssnittet mellan det allmänna nätet och abonnenten. Om jag skulle då fråga vad är IP-telefoni, så skulle jag då, som jag sa tidigare, jag skulle inte få en bild, utan det finns inte någon definierad bild av vad det är. Men så här skulle man kunna säga att det är telefoni där kommunikationen till och från användaren transporteras på IP-baserade nät. Däremot så kallar vi det inte IP-telefoni om det är kommunikation endast internt hos en operatör, IP-baserade nät eller mellan operatörer. Det känns som att ljudet försvinner, men hörs jag bra där bak nu? Ja, bra. Vad är då som gör IP-baserad telefoni så intressant? Det är väl inte det att det är en massa IP-paket som transporteras i ett paketswitchat nät, utan det är det här att där var den. Det är en teknisk och kommersiell separation mellan telefonitjänsten och transporten av tjänsten. Det som är det nya, och att det finns potentiell global åtkomst till tjänsten. Det är för närvarande 43 aktörer som är anmälda hos PTS som IP-telefonioperatörer. Och sen finns det ett antal tillgängliga aktörer som inte är anmälda. Till exempel iConnect Here, MSN, Yahoo med flera som ur ett regleringsperspektiv inte ses då som elektroniska kommunikationstjänster. För det är elektroniska kommunikationstjänster som har anmälningsplikt. Oj, vad den beter sig. Och sen finns det ett antal tillgängliga aktörer. Ja, just det. Så finns det då olika typer av tjänster på marknaden. Till exempel telefon till telefon, PC till telefon och PC till PC. Olika accessformer, till exempel över koppar, över DSL och fiberlan och kabel-tv-nätet. Och så finns det IP-telefonitjänster som går över kontrollerade accessnät. Alltså tillhandahållande kontrollerade accessnät. Till exempel bredbandsbolaget och Comhem. Eller över internet. till exempel Telia bredbandstelefoni via PC eller VX3. Och då telefonitjänster som ansluts via internet brukar ha en nomadisk egenskap. Det vill säga man har möjlighet att koppla in den var som helst när man har tillgång till en internetanslutning. Oavsett den här tekniska möjligheten så finns det aktörer som inte medger att man flyttar med sig sin telefonitjänst. Just för att den ska vara en ekvivalent till fast telefoni. Och det är den här formen som idag är den mest dominerande. Något vi såg i den här lilla gallupen också. Det här gör nu allt det här att sektorn för telefoni blir mer och mer komplex. Och vi får en massa kombinationer av tjänster och aktörer. Alltså det här är ju kul. Så här betyder det inte hemma kan jag säga. Men här har vi lite olika aktörer. Tack. Här har vi då en bild som jag inte tänkte gå in på i detalj utan bara illustrera att det är en ganska stor utmaning här för konsumenterna när de ska välja mellan olika tjänster och aktörer. Aktörer har ni där på x-axeln och sen har vi olika egenskaper för dessa aktörer. Det blir också en utmaning för de konsumentvägledande organisationerna när de ska informera om detta och inte minst en utmaning för tillhandahållarna när de ska positionera sig i förhållande till varandra och föra ut sina unika positioner. Det är så viktigt med information till konsumenterna. Men jag återkommer till det lite senare. IP-baserad telefoni kommer att ha stor betydelse för konkurrensen på telemarknaden. Majoriteten av erbjudandena idag, som jag sa, ser ut och upplevs som vanlig fast telefoni. Samma tjänster, samma telefon. Tonsignal och allting. Priserna är det som är största drivkraften idag. Som är betydligt lägre för fast telefoni. Gå gärna in på telepris.se och jämför. Varför kan priset vara lägre då? Jo, IP-baserad telefoni är en tjänst som är oberoende av accessnäten. Inbjuder till mer konkurrerande aktörer som kan pressa priser. Men vi ska då absolut inte underskatta de internetbaserade varianterna att ringa och deras effekt på priserna. Och då talar jag om tjänster som Skype och andra. I tillämpningen av EU-direktiven så är det här PTS inställning att vi vill kunna främja innovation och sänka inträdesbarriärer och samtidigt beakta konsumentintressena. Vi ser också positivt på att det finns tjänster med olika servicegrad och innehåll, en differentiering. Vilket går hand i hand med kommissionens och ERGs approach om att ha en light touch som stades tidigare i morse. Vivian Redding, kommissionären, kommunicerade ut det. Ha en light touch på detta regleringsområde. Angående nummertilldelning så tittar PTS på om hanteringen av nummerplanen behöver anpassas till nya sätt att ringa. För strikta regler kring nummertilldelning kan ha en hämmande effekt på konkurrensen. Det finns regler i Ekomlagen som talar om driftsäkerhet. I december förra året så lämnade PTS in ett förslag till regeringen om att utöka kravet på god funktion och teknisk säkerhet. Så att det inte bara gäller fast telefoni som det var för ett halvår sedan. Utan även alla publika elektroniska kommunikationstjänster och nät. Och även IP-telefonitjänstetillhandahållare träffas då av detta. Och i januari hände det här. Före och efter. Stormen Gudrun som inträffade då gjorde att det här förslaget fick en gräddfil direkt till riksdagen via trafikutskottet och 1 juli trädde ändringen i kraft. Mm. Och så här lyder alltså ändringen. Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga kommunikationstjänster ska se till att verksamheten uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet och så vidare. Nu under hösten så pågår ett arbete gällande hur föreskrifterna för det här ska utformas. Och här vill jag då betona att regleringen inte ändrar att det är konkurrens som är den grundläggande utgångspunkten för PTS arbete med driftsäkerhetsfrågor. Det vill säga kvalitet och driftsäkerhet ska i första hand uppnås genom konkurrens då. Men det här arbetet med föreskrifter kommer då att ske i samråd med operatörer i form av intervjuer och workshops nu i november. Och ett av de första stegen är att ta fram underlag för föreskrifter som rör risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering. Det vill säga att de här ska finnas på plats inför den här typen av händelser som Gudrun är. Nödsamtalstjänsten är ett kärt ämne när vi pratar om IP-baserad telefoni. Det här som hände då i USA, incidenter i USA, det har då gjort att amerikanska FCC har skärpt kraven på förmedling av nödsamtal och ställer sedan i maj krav då på att alla rösttjänster över IP som har någon sorts anslutning till PSTN ska tillhandahålla nödsamtal och lokaliseringsuppgifter. Det här är reglering som är ganska stark och kan ge kan innebära olyckliga konsekvenser för marknaden. Och det är lätt att drabbas av det här om regleringen blir för rigid. Vi vill inte se den här situationen i Sverige. Utan det handlar om att gå försiktigt fram här nu för att säkra 112-tjänsten. 112-tjänsten är dock en viktig fråga för oss alla. Vi eftersträvar här att så många elektroniska kommunikationstjänster som möjligt ska kunna erbjuda 112. Och det här att själva erbjudandet av 112 är viktigt. Det är viktigare än att de som erbjuder 112 ska kunna tillhandahålla relevant dirigering och lokalisering. Dirigering och lokalisering. Alltså dirigering handlar om att nödsamtal ska kunna dirigeras till den närmaste alarmeringscentralen. Och lokalisering då gäller SOS Alarms möjligheter att kunna lokalisera den som ringer. Med internetbaserad IP-telefoni är detta idag inte möjligt. Men arbete pågår och på internationellt plan och bland annat i IETF och i NENA, den amerikanska nödsamtalsorganisationen, så jobbar man intensivt med de här frågorna. Och vi kommer att se en lösning på det här en dag. När det gäller dirigering då, eller dirigering för internetbaserade telefonitjänster, så säger vi så här i vårt arbete med 112-föreskriften att det för närvarande så räcker det med att framkoppling kan ske till en specifik alarmeringscentral som SOS Alarm anvisar. Inte den närmaste, men en utpekad alarmeringscentral så att rätt kompetent personal kan ta hand om samtalet. Sen har vi en annan grej här, och det är ju det här att 112 inte är en skyldighet idag, utan det är en del av definitionen gällande telefonitjänst. Och i och med det så medförs en tyngre reglering. Och PTS anser att det är olyckligt att 112 kan bli en vågdelare för om man vill anses tillhandahålla en telefonitjänst eller inte. Och i översynen av direktiven som håller på just nu så kan det möjligen övervägas om anslutning till nödsamtal istället bör bli en skyldighet för tillhandahållare av telefonitjänster och inte som en del av begreppet. Eftersom det finns en flora av IP-telefonitjänster med olika egenskaper, vilket PTS uppmuntrar, så måste att kunna ta välinformerade beslut. Och därför är konsumentinformation väldigt viktigt, och denna måste framförallt komma från tillhandahållarna. I informationen så bör det framgå tydligt vad en tjänst innehåller och vad den möjliggör och inte. Bland annat så bör den inkludera uppgifter om 112. Erbjuder man 112 överhuvudtaget? Och om man gör det, på vilket sätt, alltså, går det, kan man bli lokaliserad om SOS Alarm skulle behöva det? Och också om tjänsten erbjuds av tillhandahållande kontrollerat nät eller över internet. Det var några viktiga frågeställningar, och då vill jag bara avsluta med att besvara frågan då: är IP-baserad telefoni en egen disciplin? En egen disciplin? Och svaret är nej, det är inte någonting apart. Det är ett fenomen som på vissa marknader agerar som en kameleont till vanlig fast telefoni och konkurrerar endast med priset. Och på andra så uppfyller det ett nytt behov i form av nya egenskaper och tilläggstjänster. Och vår lagstiftning här är neutral i förhållande till den tekniska etiketten. Och jag tror att om inte allt för många år så kommer begreppet IP-telefoni att bli ointressant och försvinna. Och det blir tjänsternas egenskaper som driver vad olika typer av telefoni kommer att heta. IP, det är ett dirigeringsprotokoll som förmodligen kommer att adressera det mesta av vår elektroniska kommunikation ett bra tag framöver. Och vi har en otroligt spännande utveckling framför oss, och det går fort nu och regleringen hinner inte med. Och Sverige måste vara fortsatt aktivt i de här internationella organisationerna som där reglering tas fram. Och inte minst nu när man ser över direktiven då som ligger till grund för vår svenska reglering. Tack för mig, Hans Christer.
Tack så mycket, Kristoffer. Nu får vi höra på Patrik Fältström som ska berätta om exakt vad, vet jag inte, men det står vad är telefoni, står det som frågetecken, och så står det konvergens som, så frågan är liksom vad är konvergens, tycker jag. Telefoni vet man ungefär vad det är.
2, 3, hallå, hallå, sådär ja. Jag pratar lite kraftigare än du. Det kan bero på. Ja. Så, konvergens och OSB-IP tänkte jag prata om lite grann. Och se var vi hamnar. Så vad är det jag håller på för någonstans då? För det är en lite grann bakgrund till det här. Jag presenterar naturligtvis det här beroende på att jag är och håller på med det rätt mycket. Men det jag gör just nu är att jag är anställd av Cisco på heltid. Jag är medlem av Internet Architecture Board. Jag har suttit där i 3 år efter att ha suttit i ISG och bestämt över standarder inom IETF i 5 år. Så att jag har 8 års erfarenhet av att hålla på med IETF ordentligt. Jag är medlem av den IT-politiska strategigruppen. Så att jag ser en hel del vad som händer på insidan av näringsdepartementet och lite sånt där. Vilket är en intressant upplevelse. Nu vet man också hur man gör korv. Och sen så, det är ett arbete jag uppskattar otroligt mycket, så att det är bra att veta hur man gör sånt här. Och sen dessutom har jag lite ett aktiebolag nu för tiden som driver lite tjänster och sånt, så att jag provar det här att vara egenföretagare. Så att det är en himla massa olika saker, så därför är det lite svårt också för mig att tala om, liksom, det är ändå jag som är här liksom. Så om vi börjar med att titta tillbaka lite i tiden, jag kommer alltså prata mer om konvergens nu än just telefoni, voice over IP, för jag tror att telefoni kommer ni höra om så mycket ändå. Så att, var var vi någonstans? Vi backar 15 år tillbaka i tiden, som inte är så där väldigt långt. Flera av de här inne i rummet känner jag igen som sådana som jag jobbade med på internet på redan på den tiden. Så att vi var ju några som ändå tyckte att det här med IP var ju framtiden. Och det här att Skype skulle komma och att man skulle köra IP-telefoni, jag menar, det var ju ingen överraskning för någon av oss. Så att jag är snarare förvånad över att det faktiskt har tagit 15 år innan så här pass många kommer. Nu är det folk som har på att chatta med mig. Sluta upp med det allihopa. Hur som haver. Så att vi hade då Televerket. Televerket var monopolist. Det var en möjlig typ av lagstiftning ihop med det. Vi hade inte lagen med elektronisk kommunikation. Vi hade Comlink med K som utmanade Televerket vad gäller mobiltelefoni genom att ha halvmanuella, eller hur man nu ska kalla det, telefonväxlar då, så att deras mobiltelefonnät inte var ihopkopplat med det riktiga telefonnätet. Vi hade olika regeringar och sånt runt omkring i världen som tyckte att OSI och X400 och FTAM var framtiden, och den IP var ju verkligen bara någonting som man inte förstod vad man skulle ha till. Och skulle man ha det till någonting så var det bara amerikanska försvaret som hade det för att klara sig under atomkrig, under kärnvapenkrig. Jag menar, det är till och med ett sånt rykte att det faktiskt var beroende på att internet är designat som det är beroende på kärnvapenkrig. Jag vet inte riktigt om den myten ska dö egentligen, men det är en sån råttan i pizzan historia. Så att någon gång, om ni kommer till baren ikväll, så kan jag berätta hur det egentligen var. Och sen efter det då, så när vi väl tyckte att, när vi väl upptäckte att beroende på att Sunet var anslutet till NSF-nät, så fick ju inte kommersiella företag ansluta till internet i Sverige. Och därför var vi ju tvungna, därför var det några stycken som tyckte, inte jag utan det var mycket Peter Lötberg och Björn Eriksén och andra som är beskrivna i boken, de som byggde internet i Sverige. De som kämpade på att starta det som blev Swipnet så småningom och hade alltså en 6 månaders session med Televerket. Man hade redan kunder, däribland Eriksson, som alltså, det enda man behövde var pengar som kunde räcka cashflow under första månaden tills dess att kunderna hade betalat sin egen räkning. Det var affärscaset. Och ändå fick man hålla på ett halvår för att leta rätt på någon som vill liksom ge den månaden. Så att jag förstår inte, då var det tydligen brist på riskkapitalister vad gäller internet. När man behövde en månads cashflow. Jan Stenbeck sa ja, och Comviq Skyport då tyckte att ja, men det här var jättebra. Och Swipnet startades och skrev man ett avtal som sa att 5 år senare skulle Swipnet bli över till 2. Och så blev det också det. Så, att, så här var det för bara 15 år sedan. Det var, då var man tvungen att kämpa om rätt mycket andra saker. Sen hände det lite saker då på 90-talet med World Wide Web och annat sånt där jox som gjorde helt plötsligt att jag över en natt så tyckte jag personligen att jag kände att nu har jag kämpat i 10 år och få folk att fatta vad internet är för någonting, men varför fattar de så fort? De kunde ta det lite lugnare så vi hann klart liksom. Så att om vi nu tittar liksom, vad är det som har hänt här egentligen då? Jo, jag ser att utvecklingen har gått genom 3 faser. Vi har den så kallade transportfasen, och sen har vi emuleringsfasen och sen innovationsfasen. Om vi börjar med att titta på traditionella dataapplikationer, så var den första övergången såg vi gick från SNA till IP. Vi gick från 3270 och stordatorerna till att köra TN3270. Och sen har vi gått från att köra TN3270 till att ha webbaserade applikationer. Nu händer samma sak även, det här är liksom alla överens om, webbapplikationer är det som liksom händer. Och nu kommer nästa sak också på telefonisidan. Vi har gått från TDM till IP. I emuleringsfasen så har vi gått från PBX-er till IP-baserade PBX-er. Vi övergår från digitala telefoner till IP-telefoner. Där är vi just nu. Det som håller på att hända, som vi också såg i den här kollen då, som såg hur många som räckte upp händerna. Vi är också på väg från att ha IP-baserade PBX-er och öar där vi använder teleoperatörer till det läget att det är telefonerna som är intelligenta och man kan prata med vem man vill. Så vi är på väg nu vad gäller telefonisidan, går över från emulationsfasen till innovationsfasen. Och med SIP-telefoni så sker det samma typ av övergång som vi gjorde från TN3270. När man fortfarande, alltså vi till exempel när vi beställde resor, så var vi tvungna att gå till en resebyrå som jag visste. Men de hade bytt till att köra TN3270. Men nu kan vi sitta hemma och beställa vår resa via en webbapplikation. Det är det som händer med telefon. Och det är det som är det stora som händer när folk, kan man diskutera om vi ska köra SIP eller liksom Skype eller någonting. Men det behövs gemensamma standarder, och när vi väl har de standarderna på bordet, då behöver vi inte det som idag är teleoperatörer längre. Utan de har en annan roll på samma sätt som resebyråer och andra bolag också har varit tvungna att ändra sin roll, eller har ändrat sin roll. Som Jonas sa i morse, Jonas och jag jobbade ihop på Tele2 väldigt mycket, liksom Niklas Sandström och jag. Och då jobbade vi mycket med IP-telefoner redan på den tiden på Tele2. Och det som han sa är att teleoperatörerna, precis som många andra industrier som vi ser, musikindustrin, radio, tv och sånt där. Och det är det jag kommer till. De antingen kan de fortsätta köra sina gamla modeller, och så har vi en ny värld vi kommer in i. Och som en annan ledamot i den IT-politiska strategigruppen som jag är med i, så säger han att den här förändringen kommer ske. Oavsett om folk kämpar emot eller inte. Det är inget val om det kommer hända. Så hur ser vi på det här med telefoni då? Jo, jag brukar dela in folk i 3 stycken olika kategorier. Först har vi de cyniska. De säger som så att först hade vi H323, och sen fick vi MGCP, och sen fick vi Megaco, och sen har Cisco sin egen variant av SCCP. Och det här är ett jävla elände med olika typer av standarder. Det här kommer ta åratal innan vi är klara, och innan dess så tänker jag inte liksom röra det här. Och det är väl okej. Bara man har bestämt sig. Sen har man då den pragmatiska synen. Som är väl de flesta idag, tror jag. I alla fall de flesta här inne, ska jag tänka mig. Det är att det här verkar väl jättebra då, men det viktigaste här är att alla de funktionerna som jag har i min PBX, de behöver jag verkligen ha. Sen om det är som så att det är implementerat med hjälp av Voice over IP eller kopparsladd eller brevduva, det bryr inte jag mig om. Utan jag köper upp funktionella krav och sen köper jag det här. Och sen har vi då sådana som jag och Jakob Schlüter och annat sånt där, och säkert flera av andra, som är det mer radikala då. Vi säger istället som så, vad är en telefon egentligen? Man tar det här ett steg till liksom. Vad är det här med att ringa? Ja, jag vet inte. Så vad vi måste göra är att ta ett steg framåt här, och det är det som Näringsdepartementet jobbar med, att lägga fram en, lägga ett utredningsuppdrag vad gäller just 112, som ni har hört några gånger idag redan. Och det slutanvändarna gör att han, när det väl är som så att man har satt en motorsåg i armen, då rusar man ju naturligtvis fram till någon som råkar någonting som ser ut som en telefon. Och sen så ringer man då 112 och hoppas att rätt sak händer. Det är liksom det som är slutsatsen. Man läser inte det finstilta i avtalet då, huruvida det här funkar och vad man ska ringa för nummer och sånt. Det har man liksom inte tid med. För då har folk redan dött 7 gånger om. Men så att det här med förändringar i beteende går väldigt långsamt. Men fortfarande ska vi komma ihåg att en väldigt stor förändring har redan skett. För på den gamla goda tiden så lyfte man på luren och sen slog man numret. Men det folk är vana med nu vid mobiltelefoner är att man slår numret och sen trycker man på den gröna knappen som betyder ring upp. Och att ändra i den vilken ordning man slår siffrorna och begäran att ringa, det är faktiskt en större förändring än vad folk ska tro. Så att vi ska inte vara för oroliga för det här med beteendeförändringar, men samtidigt måste vi vara otroligt, otroligt försiktiga. Även i den här typen av detaljer när man tittar på vad nödnummer egentligen är för någonting. Och när man väl har lyckats göra det här samtalet med 112, oavsett hur det här nu händer, spelar det någon roll om det här är över IP eller liksom med hjälp av mobiltelefon, eller om telefonen sitter fast med kopparsladd eller vad det är för någonting? Telefoni, telefoni, telefoni eller telefoni? Så om vi tittar på det här med 112, så kan vi börja med det här lilla enkla exemplet. Hur vet man vilket nummer man ska ringa? Jag vet inte hur många av er som har varit i situationen att varit utomlands och har behövt ringa motsvarigheten till 112 och inte vet vad ni ska slå. Och är det då som så att man är utomlands och vet vilket nummer man ska slå, om det då är olika än 112 och så står man med sin svenska mobiltelefon. Kan ni liksom, om det verkligen har hänt något, hur mycket behöver ni fundera på, ska jag ringa 112 som alltså mitt abonnemang normalt är, eller ska jag ringa numret som är lokalt i landet? Eller ska jag ringa det som hör till den mobiloperatören ni just roamar till? För det här med 112 som ska vara en standard, det är inte så där vidare värst bra standard. Man har inte ens samma nummer i hela Europa. Så att första problemet är egentligen att veta vilket nummer man ska ringa. Och är det då som så att vi kör SIP-telefoni, då används ju inte ens telefonnummer för routingen. Och då frågar man, vad ska vi då ha för SIP-variller egentligen? Nästa fråga är naturligtvis vart det här telefonnumret ska rotas, till vilken PSAP det här samtalet ska. Och det där blir framförallt intressant i roaming-sammanhang, men även bara liksom när man är hemma eller något sånt, så vet man inte riktigt hur man ska göra. Det är ett tekniskt rätt knepigt problem. Även om man vet var någonstans telefonen är, så är det rätt knepigt att veta var telefonsamtalet ska rotas. För de överenskommelser som finns och lagar och förordningar i olika länder, så är naturligtvis de helt olika och baserar sig på helt olika saker. Och är det så att man till och med gräver i det i Sverige, så visar det sig att i de fallen riktnummerområdena inte stämmer helt överens med kommungränserna. Så när man då frågar SOS Alarm och respektive teleoperatör, men jag till exempel, jag bor i Tomelilla riktnummerområde men bor i Sjöbo kommun. Kommer mitt samtal då rotas enligt kommundirigeringsplanen enligt den kommun jag bor i, eller kommer jag rotas till motsvarande larmcentral vid Tomelilla? Och det kan ingen svara på. Och jag vet inte om jag ska vara rädd eller orolig eller vad jag ska göra här som den som potentiellt kan behöva ringa 112 en gång. Nu ska jag vara glad då att just i Sverige så är det rätt få operatörer som ändå sitter och svarar på samtal. Så att det man ska vara glad över är att det sitter kunniga människor som är vana till emot samtal, som faktiskt kan göra override på de besluten som maskinerna har tagit. Så att det hela funkar liksom ändå. Så att jag menar, till och med, jag har ju då inte behövt ringa 112, min granne var tvungen att göra det och brandkåren kom faktiskt dit. Så att... Sen har jag i och för sig sett brandbilarna då inne i Sjöbo när vi och träffade brandkaptenen där. Och de har alltså 3 högar med 3 fulla pärmar var. Och, det är bara för, och de är i bokstavsordning. Det är bara för att de har de pärmarna under år samlat in alla gårdsnamn och alla ord på geografiska platser som överhuvudtaget finns. Och så fort de hör ett nytt så skriver de in det i de där pärmarna med kulspets för hand. Så pärmarna växer och växer och växer. Så när någon ringer till en brandbil och säger ring och så säger de något namn, då kan de bara slå upp där i boken och så finns det. Jag kan ge idén på att det finns inte ett kartsystem, det finns inte ett hitta.se, det finns inte ett Eniro som har ens tiondelen så många liksom, positioner namngivna. Som de där pärmarna framme vid vindrutan i brandbilen. Men det är andra saker som den här PS-appen behöver kunna göra också. Till exempel så händer det rätt ofta tyvärr i nödsituationer att samtalet bryts. Och SOS Alarm då, i fallet Sverige är väldigt intresserad av att kunna ringa tillbaka. Så att man ska inte ignorera de extra krav som finns för att få en funktion. Att numret som då man får reda på vart det går från man ringde används dels till att kunna ringa tillbaka till den som är drabbad. Det används faktiskt till att blockera nummer för de som alltså ringer 112 massor med gånger. Och, ja. Så det finns behov för SOS Alarm att kunna blockera nummer. Och dessutom använder man numret för att få geografisk position genom att man skickar numret till en katalogtjänst och får reda på adressen. Någon av adresserna. Ja, det vet man heller inte riktigt hur pass bra det är. I dagens läge så visar det sig att det spelar faktiskt roll om man skickar ett telefonnummer till Niro eller teleadress, så får man olika svar på var telefonnumret sitter någonstans. Och det är också rätt intressant. Så att när vi gick till SOS Alarm en gång så gick jag och pratade med deras operatör. Men vi kan göra lite prov här. Kan ni skriva in mitt telefonnummer så jag vet vart ni kommer skicka brandbilen om jag ringer? De skulle inte skicka brandbilen hem till mig, det kan jag tala om. De var ungefär en mil fel. Ja. När de fick upp kartan här, för här är det telefonnumret. Det stämde ju inte. Och sen den andra saken som är den sista sak som jag nämnde. Det är ju då hur funkar de här reglerna över olika gränser. Och då har vi det här med kommungränser som jag nämnde, men också över landsgränser. Vad händer egentligen om jag behöver ringa 112 och jag befinner mig någon annanstans i Spanien eller motsvarande? Ska jag då komma inte bara till rätt landcentral i Spanien, ska jag också då komma till en svensktalande person? Jag ringer hem till dig, John, det vet du.
Ja, det vet
jag. John jobbar nämligen nere i Barcelona, vet jag. Så att jag ringer hem till John, användades hans 08-nummer i Stockholm. Så just det. Så, ja. Just det. Och du säger jag tack. Så kommer vi som sagt titta på det här i Sverige då. Hur funkar 112 till exempel Open Voice över IP? Vad är 112 egentligen? Ska det inte vara möjligt att skicka liksom bilder från sin mobilkamera till över vad som händer på skadeplatsen? Andra sådana intressanta saker är att SOS Alarm idag bara köper telefoni av Telia över SS7-nätet. Vilket gör att även om man har en voice over IP-operatör och hela internet håller, om SS7-nätet är nere hos Telia så går det inte att komma åt SOS Alarm idag. Och då är frågan, är det SOS Alarms problem? Är det teleoperatörernas problem? Var går gränslinjen till att vara stabilt och säkert? Det vet vi inte. Så det ska vi titta på. Så vad är det här med mobilitet och roaming och sånt där då? Jo, alltså en mobiltjänst är ju, tycker ju väldigt många att en mobiltjänst är sånt man kan nå från en mobiltelefon. Men så är det inte vi har skrivit till propositionen. En mobiltjänst är någonting man kan komma åt från med hjälp av mer än en typ av sak eller från mer än ett ställe. Så att det betyder att det är användaren av tjänster som väljer hur han ska komma åt den mobila tjänsten. Och det där har ju rätt intressanta implikationer till exempel på spridningen av radio eller tv eller åtkomst av att kunna göra sina deklarationer. Eller att man väljer att använda en annan browser än Internet Explorer, så kommer man till en 24-timmarsmyndighet som säger denna sida är optimerad för Internet Explorer. Enligt vad Ulrika Messing och strategigruppen säger, då har den myndigheten gjort fel. Det är användaren som väljer hur man ska använda för att komma åt tjänsten. Och mobiltelefoni ser vi som en av möjliga accessmekanismer. Alltså radiogränssnittet i mobiltelefonen. Så ett exempel är till exempel att man vill köra den här fina tjänsten e-tvättstuga. För att se att någon tvättstuga är bokad. Och där vill man naturligtvis inte bara komma åt hemifrån, utan där vill man ju framförallt komma åt från jobbet. Så att man vet om man ska åka hem tidigare eller inte. om det finns en ledig tvättstugebokning. Och ska man då kunna komma åt det där från sin mobiltelefon, från sin dator hemma, från Starbucks eller från jobbet, då behövs det liksom access från multipla olika platser. Men då det där innebär, det här ser ju liksom snyggt ut, men vad som behövs för det här som inte är så lätt, det är att var en av de här, vid var en av dem kan det hända att man har olika internetoperatörer. Så vad vi egentligen kräver, det är att det finns möjlighet att komma åt de här tjänsterna trots att vi passerar gränsen mellan multipla internetoperatörer. Och det här strider då emot det som affärsmässigt är tvunget idag, nämligen att en internetoperatör också säljer en tjänst som är unik för den internetoperatören. För att som det är idag så förstår folk att de ska betala för tjänster, men de förstår inte att de ska betala för IP-paket. Jag frågade min arbetsgrupp för IT, IT-infrastruktur och bredband, så frågade, är det någon som vet vad ungefärliga genomsnittspriset för bredband är i Sverige? Och svaret är 239 kronor. Och så frågar jag, vad är ungefärliga produktionspriset för en internetanslutning? Och då får man svar idag mellan 500 och 600 kronor. Det innebär att idag har de som levererar IP-paket ett minus på ungefär 250 kronor, 250-300 kronor per kund och månad. Och de här pengarna måste de få in någonstans ifrån. Och då frågar jag, varifrån får de dem? Jo, genom att sälja tjänster och korssubventionera transporten. Men för att då kunna göra det, då vill de naturligtvis att kunderna ska använda just deras liksom IP-transport, och så får vi inlåsningar. Och då frågan, är det bra eller inte? Ska vi ha det på lång sikt, även om man affärsmässigt vill ha det nu? Och slutkunden tycker det är jättepraktiskt att köpa alla tjänster och allting från en leverantör och alltihopa sånt där. Så att det är inlåsning, affärsmässigt och sånt där. Det är liksom... Men det är en annan sak också här.
Talking about which video? Right. Can you make... This is Amanda. What do I think? What do you think? Well, I think everybody's freaking out suddenly over video over IP. Jeez. Can I call you back? Oh, just hold on. Okay. This is Amanda. I know, everybody is bugging, right? Hold, please. God, no doubt a case for sorrygottago.com. When you need to get off the phone. A top priority for any bookmark list. Hello? Oh, well, in regards to the ad sales team. Oh, they're starting the office party without me. I gotta run here. Okay.
I'm sorry. You have waited too long to dial. If you wish to make a call, please obtain your dial tone, then dial your number.
So basically, everybody's asking, what do you think about Apple's new iPod with video?
Ja. Så egentligen är det inte alltså vad hon sa här som är intressant, även om jag tog just det här avsnittet för att just ge ett exempel på liksom, IP-telefoni också. Det intressanta här är att det här är ett exempel på konvergens. Den här Amanda som då har webbsajten www.rocketboom.com är den första som har börjat på allvar att göra en videoblogg. Hon gör ett 5 minuters nyhetsinslag varje dag som hon mixar ihop på det här viset. Om nya saker och sånt som, liksom, som vilken blogg som helst. Och då är frågan, vad är det för skillnad mellan det Amanda gör och det BBC eller Aktuellt gör eller TV4-nyheterna? Ja, det kan man ju fråga sig. Jag vet att när det här diskuterades i kommissionen nere i Bryssel så togs Rocket Boom fram som ett exempel. Och svaret var, men vem är det som betalar det här egentligen? Att hon gör det här? Var det de som förstod sa, men vänta nu ett tag, har inte du någon hobby som modelljärnväg eller något? Jo, visst har det. Vilka är det som betalar det? Ja, men det kan jag göra med mina spår. Men det här nyheter och göra video, det måste man ju ha liksom tv-kameror och dyra saker för. Så, nej, man behöver inte det nu för tiden. Så den här typen av liksom saker som händer, vad är skillnaden egentligen? Jo, vi som tittare väljer om vi ska tro på CNN eller om vi ska tro på Amanda. Vi väljer ju själva då liksom som konsumenter vad vi vill titta på. Och i det här fallet när vi som konsumenter får en större möjlighet att välja, vad blir då rollen för produktionsbolagen, tv-stationer och kabelbolag som gör paketeringarna? Här kommer vi nog se en väldigt stor förändring. Rocket Boom är bara en början. Vad är en journalist? Det kan ni suga på den karamellen. Så vad som händer idag då? Det är då att operatörerna säljer IP-paket och tjänster. Och det där behövs alltså beroende på att om man går till slutkunder eller pratar med folk. du är tvungen att betala mer för dina IP-paket. Då säger de att 17 är ett IP-paket. De, det finns ju liksom miljoner saker som de bryr sig mer om. Men, utan, och dessutom vill ju slutkunden sagt ha en faktura och ha en kundtjänst. Och vad är egentligen skillnaden mellan affärsmässig bundling som då finns som behov av både från leverantören och kundens sida och teknisk in- och utlåsning? Och hur ser myndigheter och regulatorer, hur ska man kunna dra gränsen huruvida någon har gjort en affärsmässig paketering som alla vill tycker är jättebra och någon annan som har gjort en teknisk liksom in- eller utlåsning som är dålig? Hur mäter man på ett objektivt sätt vad som är skillnaden mellan de två? Den knivsäggen är så vass att jag inte vill gå med den med skor på. Alltså. Enormt svårt. Och det här måste vi prata mer om. För det som saknas är den övergripande visionen över vart är vi på väg? Vilken typ av samhälle vill vi ha egentligen? För kortsiktiga mål som vi liksom måste ha, som det här att operatörerna faktiskt måste få in pengar för att inte gå i konkurs. Det är inte riktigt samma sak kanske som de långsiktiga målen. Vi lever i en marknadsekonomi. Allt det här kommer hända oavsett vad folk säger. Men utan att ha den här visionen så kan vi inte mäta hur vi är på väg i rätt riktning eller inte. Så om det nu är då så många med mig då här inne faktiskt har lite idéer om nya saker, så har jag lite såna här saker som ni kan komma ihåg då. Det första är då att goda idéer, det spelar liksom ingen roll hur mycket man liksom presenterar de här, utan man måste presentera dem på rätt sätt och vid rätt tidpunkt, och då får man till någonting som skarpt. När man beräknar huruvida man ska tjäna pengar måste man vara pessimistisk när det gäller liksom hur mycket pengar man kommer tjäna. Annars får vi 17 nya bo.com. När du är frustrerad och folk inte fattar, räkna till 7,5. Det är en sån gammal sak som jag brukar säga. Men när du sa att räkna till 5 räcker inte. Och har man kommit så långt som till 7,5, då ska man inte vänta till 10 innan man blir förbannad. Alltså. 7,5 brukar vara rätt lagom för mig. En del andra måste räkna längre, en del andra kortare. Men kolla lite hur långt ni ska räkna. Och sen den här skillnaden mellan att det är viktigt att det är skillnad mellan teori och praktik i teorin. Men i praktiken är det eller tvärtom. Nu är jag så snurrig så. Men det viktigaste här är ändå att komma ihåg att vi rör, saker och ting kommer ändras. Oavsett om folk kämpar emot eller med eller vad det nu är för någonting. Det här funkar lite halvtaskigt med mikrofonen. Så, trodde det var någon mailadress där också. Så där. Tack så går mycket. Du komma åt mig också, om du vill något. Patrik. Tack!
Ja. Ja, som sagt, jag heter Fredrik Thulin och jobbar på Stockholms universitet. Jag är lite kluven här om vilken roll jag har när jag berättar för er idag, för jag har varit med och gjort en upphandling för Sunet. Så på sätt och vis så kanske det skulle ha stått att jag var från Sunet här, det vet jag inte riktigt. Men ni får ta det för vad det är. Här ska vi se, får jag snart min presentation. Så. Kan jag göra full skärm? Jag brukar använda PDF när jag gör presentationer redan från början, så blir de inte annorlunda när ni tittar på dem hemma sen. Är det någon som vet? Så, utmärkt. Då ska vi se. Som sagt, jag var med och gjorde en upphandling för Sunet. Upphandlingen gick under namnet Nytta, som jag inte kommer ihåg exakt vad den stod för, men det var ungefär ny teknologi och dess användande eller någonting ditåt. Och vårt syfte med att skaffa oss SIP-baserad operatörsanslutning då, var att komma igång med det här med IP-telefoni. Vi har ju redan ett nät, det här Sunet då, som alltså har 10 gigabit stamnät och finns över hela Sverige till alla Sunet-anslutna organisationer, vilket är 74 stycken. Det är mest högskolor och universitet, men det är lite såna här kringorganisationer som Vetenskapsrådet och liknande också. Och vi såg hur det började byggas såna här öar med IP-telefoni på de olika skolorna. Till exempel Stockholms universitet har haft en IP-telefoni-installation sedan år 2000 ungefär, med närmare 1000 användare på. Men från den så kunde vi inte ringa till resten av internet, utan var tvungna att ringa via det traditionella telenätet. Vi såg hur andra började skaffa sig liknande installationer. Och vi såg framförallt ett intresse. Det är så att inom Sunet och de här 74 organisationerna så är det ungefär 70-80% som har MD110-växlar från Ericsson. Det är stora saker som tar lång tid att betala av. Men folk börjar så sakteligen komma till den punkten när de faktiskt har gjort det. Och börjar bli intresserade då av att byta ut de här, mycket på grund av att man inte vill återinvestera i den här produkten som man tycker har nått sin höjd på produktcykeln. Och om man då börjar bygga såna här öar med IP-telefoni, till exempel baserade på Cisco Call Manager eller någon annan IP-PBX, så måste man ha gateways då till sin traditionella växel dit man har kopplat sin teleoperatör och så vidare. Gateways har börjat komma ner i pris nu, men det har varit väldigt dyrt med sådana. Och de är också någonting som man bara behöver under en övergångsperiod. Eftersom sen när allting är IP-baserat så behöver vi inga gateways. Så då är det lite tråkigt kanske att köpa på sig de här gatewaysen. Skolorna har också ett väldigt konstigt användningsmönster, om man säger så. För vi har väldiga toppar för behov av telefoni under antagningsperioderna. Medan vi resten av åren använder mycket, mycket mindre telelinjer. Så vi är inte så förtjusta i att behöva gateways som täcker våra behov under antagningsperioderna. Dessutom då, så eftersom vi har det här nätet som når oss alla, så vill vi kunna ringa till varandra direkt via det. Det var ett av de få direktiven egentligen som kom från styrgruppen för Sunet för den här upphandlingen. Och det var att man skulle kunna ringa till varandra. Och hur gör man det då? Jo, det är väldigt enkelt om man kör SIP och ringer till varandras mejladresser. För då gör man ju precis som med mejl. Och där kan alla skicka mejl till varandra. Men med telefonnummer så är det en lite annan sak. Då behöver man den här teknologin Enum. Som jag inte ska prata så mycket närmare om. Men det handlar om att man får hjälp att hitta var på internet användaren av ett visst telefonnummer finns. Så att man kan ringa dit med en SIP-adress. Och vad det var då? Vi hade ett möte på Arlanda dit vi bjöd in alla Sunet-anslutna organisationer. När det var 1,5 år sedan ungefär. Och vi ställde oss frågan, vad är det som vi ska göra här i Sunet? Ska Sunet bli egen teleoperatör och ansluta sig till SS7-nätet? Eller ska vi helt enkelt fortsätta ha Sunet som ett IP-baserat nät? Och istället försöka få operatörer att leverera telefoni till oss över det. För alla var överens om att vi inte ville ha kvar de här PRI-anslutningarna som jag har ritat längst ner här. De är ganska så dyra för väldigt låg kapacitet. Stockholms universitet har 10 stycken PRI-er. Det är alltså ungefär 10 gånger 2 megabit. Vi har 2,5 gigabit internet. Så de där extra 10-sladdarna känns lite onödiga. Det här är väl inte en allmängiltig skiss över hur våra kära skolor och andra organisationer har byggt sina nätverk. Men man kan tänka sig då att det finns en MD110-växel som är kopplad till en gateway för att komma åt internet då via Sunet och sådär. Så kan man tänka sig att det finns ett SIP-baserat telesystem här eller någonting annat för den delen. Man kan ju göra om många saker till och från SIP. Så vad vi ville göra här egentligen med nytta var bara att ersätta den traditionella PRI-baserade anslutningen till teleoperatören. Och den begränsningen gör att det inte blir så himla svårt heller. För det var många då som tog upp att ja, men SIP är inte alls redo för att ersätta den traditionella telefonin. Så vi gjorde en sån här jättekort handuppräkning då för 1,5 år sedan. Om vad de olika skolorna egentligen fick ut för funktionalitet över sin förbindelse till sin teleoperatör. Det är viktigt. Jag talar inte om den interna funktionaliteten i deras PBX-er. Utan jag pratar bara om från den traditionella växeln till teleoperatören, till PSTN då. Och det visade sig att det är väldigt mycket vad som man brukar kalla för basic call. Det är inte så mycket mer. Det var till exempel så, jag tror inte att det var någon där på Arlanda som räckte upp handen när vi frågade om de hade återuppringning fungerande från sin företagsväxel. Är det någon här som har en företagsväxel där de kan göra återuppringning ut på det fasta nätet? Nej. Så det var helt enkelt inte så himla mycket som vi behövde klara av över den här förbindelsen. Och dessutom så var det så att jag själv hade varit involverad i ett utvecklingsprojekt med Telia Research om hur man skulle kunna göra leverans av den basic call-telefoni vi då köpte dem via just såna här PRI-förbindelser. Hur man skulle kunna få den via internet istället. Så jag hade faktiskt redan byggt det här och visste att det fungerade. Så det var inte så mycket spännande för mig då. Men Vi kom i alla fall fram till att Sunet skulle inte bli en egen teleoperatör, utan vi skulle just försöka göra en upphandling och locka till oss teleoperatörer som ville sälja den här tjänsten till oss. Vi visste vad tjänsten var, men vi insåg att det fanns ett stort behov av att nogsamt dokumentera vad det var så att vi fick rätt sak. Och det är sånt som man då gör i en upphandling eller måste göra. Det var väldigt spännande för mig att vara del av upphandlingsprocessen faktiskt. Det var inte helt enkelt alla gånger. Men jag var mest där för att skriva teknisk kravspecifikation för de här SIP-relaterade bitarna. Vi hade andra personer, till exempel Johan Högner från Linköpings universitet, som kunde väldigt väl de här bitarna med traditionell telefoni som jag själv inte är särskilt bevandrad i. Vi hade också personer som var insatta i ekonomin gällande telefoni. Och vi hade ett litet problem, och det var det här att det är nästan bara mobiltelefoni som kostar någonting nu för tiden i samtalskostnader. Men vi såg att vi kunde inte riktigt adressera det med den här upphandlingen. Så det lades vid sidan om, och Sunet kommer antagligen att ägna sig åt att försöka sänka sina mobilkostnader senare. Statskontoret har inte riktigt levererat några nya attraktiva priser heller på det området. Men vi satt oss och började skriva krav för den här upphandlingen. Och de blev en lite blandad kompott här. Det är viss ekonomisk omsättning. Det var för att vi visste att vi hade så stora användare och så stora krav, så att det skulle inte funka så bra att köpa telefoni av Nisses fisk och internet. Och vi hade krav då på support på svenska, för det kanske inte alltid är tekniker som jag som kan ta hand om de här felanmälningarna, utan det kanske är någon institutionssekreterare eller någonting annat. Kanske till exempel under julhelgetider så kanske man har problem. Då måste någon som inte är så bevandrad i tekniken kunna prata på svenska med någon från företaget i fråga i Sverige. Det sätter ju lite begränsningar på vilka också som kan delta här. Vi krävde SS7-anslutning, och anledningen till det var för att vi såg att det var enda sättet som den här teleoperatören rimligen kunde ha en tillräckligt redundant anslutning bakåt, om man säger så. Alltså på andra sidan än på internet. Om operatören var PRI-ansluten där, så skulle det också kunna medföra att vi egentligen inte fick så bra tillgänglighet som vi trodde att vi fick om vi köpte av dem. Vi krävde en redundant anslutning till Sunet, inte direkt. Vi var väldigt noga med det. Vi visste lite vilka operatörer vi tänkte oss skulle kunna leverera priseffektiva tjänster här. Tänkte multinationella operatörer framförallt som levererar sånt här i andra länder redan skulle kunna komma in och få in foten på den svenska marknaden. Så blev kanske inte riktigt fallet, men mer om det senare. Vi visste att vi ville ha en SIP-baserad tjänst. Det fanns inte så många alternativ, tyckte vi, särskilt inte eftersom vi ville kunna ringa till varandra med enrum och sådär då. För att det finns ju vissa kostnader förknippade med telefoni när man ringer till PSTN. Så vi visste att vi behövde någon slags säkerhet som gjorde att en skola inte fick betala för samtal som någon annan hade ringt eller liknande. Och det är såklart i operatörernas intresse också. SIP-standarden i sin senaste modell RFC3261, den säger att alla ska klara TLS. Det är inte riktigt fallet på internet idag. Så vi sa TLS eller IPsec. Egentligen så ger standarden utrymme för det också. För man säger TLS eller ekvivalent teknologi. Så vi vill alltså ha möjlighet att skydda våra transaktioner med teleoperatören med TLS eller IPsec. Inte samtalen här nödvändigtvis. Även om vi hade sådana här bör-krav på SRP, alltså kryptering av ljudströmmarna. Tillgänglighet är en het potatis med telefoni. Alla är väldigt noga med att det ska funka. Vi tyckte att vi kunde ta en lite måttlig approach till det där och inte kräva 99,999. För om vi kräver det så kommer någon behöva betala för det. Och det kommer vara vi. Och vi visste att vi inte ville betala för så mycket tillgänglighet. 99,5% räknat på 3 månader tyckte vi räckte. Och lite som bakgrund till det kan man ju säga att vi var mycket väl medvetna om att i det traditionella telenätet, när man säger 99,99 eller något sånt där då, så räknar man bort till exempel ett serviceavbrott på 4 timmar varje natt mellan söndag och måndag, de flesta operatörer. De behöver man inte ens annonsera, utan det har man gjort någon gång schablonmässigt för länge sedan. Så den där tillgängligheten på 99,5% är inte så himla svår att nå upp till faktiskt. Och det innebär också då ett utrymme för det som PTS kallade för differentiering av kvalitet eller liknande. Adressering var en av de stora puckarna när det gällde att skriva den här specifikationen. För över en PRI då, som är punkt till punkt egentligen, så är det ganska enkelt hur man gör adressering. Men i det här fallet så handlar det om att få till adresser då, som när någon ringer mig från PSTN så ska jag kunna missa det samtalet och sen gå in i min telefons lista över missade samtal och välja ring tillbaks till den personen. Lite som SOS-alarm där. Men det kräver faktiskt sitt för att få till det där. Det krävs noga specificering då av vad det står för avsändare och mottagardomän framförallt i de här SIP-meddelandena när folk ringer till mig så att jag kan ringa tillbaka till dem. Vi såg att enum var ju fenomenalt här eftersom vi tänkte ändå skaffa oss enum allihopa och stoppa in alla Sunes telefonnummer där så att vi kunde ringa gratis till varandra. Då skriver man in alltså i enum-databasen DNS, om man tar lite runda ord, så skriver man in var användare finns. Varför inte då göra så att teleoperatörerna levererade samtal enligt samma databas? Det verkar allra enklast. Det innebär egentligen möjligheter för operatörerna här att välja tidigt i ett samtal var det ska skickas någonstans. Säg till exempel att jag har skrivit in i enum att jag pluggar på någon skola i USA. Så samtalet ska inte alls levereras till Stockholms universitet. Det är helt onödigt eftersom jag är inte där. Då kan operatören, teoretiskt sett i alla fall, när någon annan i USA ringer till mig, kan de väldigt tidigt slå upp igenom att titta, det här samtalet var faktiskt inte över Atlanten. Så behöver de inte skicka det dit och sen tillbaks. Utan de kan göra det lokalt i USA. Resultatet då. Vi fick 5 anbudsgivare som lämnade in anbud, heter det nog. Och 2 av dem skrev vi sedan ramavtal med. Vi hade som målsättning att skriva med högst 3. Så 2 var alldeles utmärkt i våra ögon. De övriga föll bort egentligen på kravspecifikationer då. Vi hade väldigt strikta tider när det här skulle levereras. Det skulle vara möjligt att beställa den här eller avropa de här tjänsterna redan i juni i år. Så därför så var det en av operatörerna som inte riktigt kunde uppfylla tidsgränsen och andra som inte uppfyllde alla andra krav på teknik framförallt. Att det inte är relevant i dagsläget. Det finns ju uppgifter om det där, men jag tänkte presentationen handlar om det som gick. Frågan var vilka de andra 3 var. Så ni kan titta på Sunets hemsida så tror jag att ni hittar information om de andra 3 också. I alla fall, de som vi tecknade ramavtal var Borderlight, som är ett Uppsala-baserat företag tror jag. Tämligen litet uppstickare sådär, men det var roligt att se att de ändå kunde uppfylla de här kraven. Och TDC Song, som ju inte är små. Båda de här hade inga som helst problem att leverera tjänsten. Vi har faktiskt tester igång just nu som båda är upp och rullar med båda de här operatörerna då. Och vi har minst 2 skolor då som på någon slags testnivå har avropat de här tjänsterna. Och jag vet att fler kommer följa efter. Det var nog det egentligen. Hur ligger vi tidsmässigt?
Vi ligger före tiden.
Bra. Då kan vi ta frågor, antar jag.
Diskussion och frågestund, så att om ni önskar ställa frågor här då, så vore det bra. Första långt.
Hallå, jo, det var en fråga till PTS då. Ni nämnde den här rättssaken i USA, där var en man som försökte ringa på hjälp, så vitt jag förstår, och eftersom den här telefonen inte klarar av det så bestämde FCC då att reglera att all IP-telefoni i USA ska klara av den här signaleringen till räddningsinstansen. Och du redogjorde för PTS-ställningen att ni försökte ha en lite mer mjuk hållning gällande nödsamtal eftersom ni ville främja konkurrensen och uppmuntra till att olika typer av tjänster växer fram. Men vad skulle hända i Sverige ifall motsvarande händelse ägde rum? Det vill säga att räddningstjänsten åker till fel ställe och någon dör faktiskt för att vi inte har skickat eller det har inte fungerat så bra som skulle kunna göra. Skulle i så fall PTS-ställning ändras på den här punkten?
Alltså det man kan säga om USA, att som FCCs order då gick ut på att inom ett halvår så skulle lokaliserings- och dirigeringsmöjligheterna kunna genomföras. Det var de tvungna att revidera, så att nu är det nu har man så att säga fördröjt det kravet 2 gånger om. Så att man alltså tagit i lite för mycket. Och risken är att om man tar i och sen så går det inte rent tekniskt att efterleva, så förlorar så att säga regleringen i värde och effekt. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man att regleringen går hand i hand med teknikutvecklingen och standardiseringsarbetet. Och där jobbar PTS aktivt med att delta i olika arbetsgrupper med standardisering, både nationellt och internationellt. Så att man måste reglera på ett relevant sätt då.
I förmiddags här att PTS hade någon sanda-sig-princip, det vill säga att man ska tala om i sin tjänst att du kan inte nå larmcentralen och då var det okej. Okay. Stämmer det? Jag tycker det verkar rimligt.
Ja, precis. Det är det som är det stora, det viktiga nu i väntan på teknikutveckling och standardisering och vart vi är på väg. Det är informationen. Man ska som konsument kunna veta vad det är för tjänst man köper. Om det är en tjänst som innebär möjlighet att ringa 112 eller inte. Om man väljer att köpa den tjänsten så är det fine. I dagens läge.
Fler frågor? Jag har en fråga angående mobiltelefoni. Så att Skype hade problem att komma in i de tyska mobiltelefonen. Men det lyckas nu. Och det gäller... I den här 3G-enheten så använder man ju inte några öppna IP-adresser. Så att det blir svårigheter att ta sig igenom och kan spärra IP-telefoni. Är det lagenligt? Fråga PTS. Eller kommer man tillåta att använda de här nya Nokia och Ericsson-telefonerna man kan ladda ner en SIP-klient i då och ringa med? Kan då de här 3G-operatörerna spärra ut det? Som gjort i andra länder.
Jag kan inte svara på om det finns något lagligt hinder för det. Nej. Jag vet att det finns sådana tendenser i andra länder. Men jag ser inte att det finns några sådana tendenser just nu i Sverige. Tvärtom så är operatörerna väldigt aktiva i standardiseringsarbete. De är intresserade av surfzoner. Och, jag ser mer att de ligger i framkant när det gäller den här biten. Okay. Än att liksom försöka hindra.
Här är en fråga.
Det här var en annan fråga i och för sig. Nu handlar det om telefon så det kanske är relevant. Men jag tror Paff öppnade för det här. Och det var att jag för ett år sedan var jag på IP-dagarna. Och där ställde man då frågan. Kommer SIP att bli för sessionsuppsättning? Det som DNS har blivit för att åstadkomma konnektivitet när han hostar. Vad har hänt?
Jo, det är väl fortfarande som så att SIP är det protokoll som ITF använder för generell sessionshantering. Det är helt korrekt. Så att det finns ingen förändring utan det pekar fortfarande åt det hållet.
Egentligen var det någon annan för. Ja, vi kan ta den frågan. Vad är Vad du då?
Anne-Beth Lange fra Post- og Teletilsynet i Norge. Jeg kunne være interessert i å høre PTS sitt syn på nummerforvaltningen i forhold til IP-telefoni. Og nå snakker vi om 2010, altså hva vil skje med hele den nasjonale nummerplanen, E164-planen, geografisk landkodeoppdeling. Det er jo en utfordring. I Norge har vi jo som dere geografisk oppdeling også i innfylker. Den ser vel vi på vei ut. I hvert fall vil jeg tro at det kommer til å skje i Norge. Men vi har jo fremdeles den internasjonale oppdelingen gjennom ITU. Vi gjerne hører ditt syn på det.
Ja, nu skal jeg se. Nummerfrågor, det er ikke min starka sida. Men jeg skal forsøke å svare på det. Så Martinsson sitter her någonstans. Som jeg sa då i min presentation så är nummer... Alltså policyn för nummerplanen, det är någonting som vi tittar på. Vi tittar alltså på det sättet, vi kanske måste se över användningen av nummerplanen för att anpassas till IP-telefonianvändningen. Under tiden, alltså, jag kan bara ge ett exempel på någonting som vi meddela att man kan använda som IP-telefoni användare. Alltså för 010-nummerserien som var förut den analoga NMT-numret då har vi avsatt för geografiskt obestämd telefoni. Och sen är det upp till användaren om den vill nyttja den möjligheten eller inte. Men det är ett arbete som vi måste titta på.
God eftermiddag. Jag undrar lite hur det gäller till med SIP-standarder och kryptering i dagens läge. Alltså avlyssning utav SIP-telefoni. Hur polisen ska kunna komma in när det gäller att de vill avlyssna till exempel min... Låt oss säga att jag begår ett brott och polisen vill avlyssna min telefonlina, men jag kör SIP. Hur kommer telefonoperatörer ställa sig idag istället för polisen till det idag? Vem som nu känner för att svara på det?
Ja. Jag kan nog bara ge en liten del av svaret och inte heller auktoritativt om man säger så, såklart att jag inte tillhör polisen. Men jag har faktiskt varit, som ett led i den här upphandlingen så har jag varit i kontakt med Säkerhetspolisen gällande deras syn på det här. Det gick väl till ungefär så att vi diskuterade först en bra stund huruvida vi var anmälningsskyldiga och så vidare för att se om de kunde klämma åt oss lagligen. Eftersom det inte var vi som tillhandahöll en allmän teletjänst här utan det faktiskt fanns en telefonoperatör som vi kopplade samtalen med, så var det de då som de fick vända sig till om de skulle lagenligt kräva tvångsavlyssning eller tvångsmedel eller vad de nu kallar det. Men om man använder SIP så är det som du säger att man kan ju helt undvika möjligheten för någon att lyssna på samtalen, i teorin i alla fall. Det handlar alltså om att man dels skyddar SIP-signaleringen men också potentiellt med S-MIME skyddar sessionen end-to-end. Och om man då har två telefonapparater som båda stödjer den här typen av kryptering och så kan man ju faktiskt göra riktig kryptering av hela röstsamtalet. Polisen var ju mycket medveten om det där. Och det finns ingen superlösning så sett. Utan det handlar väl för dem om att avlyssna på traditionellt sätt där det är möjligt. Och då även just genom att till exempel ta kontakt med nätägaren. För det är mycket det här för dem så handlar det om att det är inte bara telefoner som är teleadresser. Så det är inte bara telefoner de har rätt att avlyssna. Utan teleadressen kan vara en IP-adress eller MAC-adress så som jag förstod det. Ni får inte hänga med om jag har fel. Men så det handlar ju för dem om att ta kontakt med någon aktör som de faktiskt kan avkräva samarbete i för att göra avlyssning. Och sen så göra avlyssning på det sätt de kan. Och är det krypterat då kan de ju inte göra det på vanligt sätt. Utan då får de väl göra som jag har förstått att man gör med såna här krypterade filsystem och sånt. Att man börjar med att skaffa sig husrannsakningsrättigheter och så går man och installerar någon slags nyckelavlyssnare som tar reda på sessionsnyckeln helt enkelt. Men allt det där är ju juridiskt reglerat så. Var det svar på frågan?
Kan vi fortsätta lite grann? Förut från ITFs sida tycker jag ni kan läsa RFC 1984 som har ett helt slumpmässigt valt nummer förresten. Det bara råkade vara den som var nästa i tur. Vad den säger i princip är att just det här med end-to-end-kryptering är någonting som man kommer att se. Och därför kommer det här med avlyssning och spårning inte fungera i framtiden som det hittills har fungerat. Och från Ciscos sida så försöker vi säga väldigt hårt att de enda som kan leverera information det är ju de som verkligen har hand om just liksom det lagret i kommunikationsstacken. Så att det är bara det enda IP-leverantören kan leverera är ju liksom IP-trafiken. Sen kan det hända att innehållet i IP-paketen är krypterat. Så att överhuvudtaget när man tittar på det här med reglering, vem som har ansvar för att leverera vad, så kan det ju bara vara de som har ansvar för just den typen av saker. Och då blir det till exempel då att voice-operatören, om man nu råkar veta att det pågår ett voice-samtal som kan leverera den röst, en kopia av den röstströmmen, det är inget problem. Men den kan ju då i sin tur vara krypterad. Så att dekrypterade strömmar går ju bara liksom antingen genom att man fångar in nyckeln och dekrypterar eller helt enkelt genom att bli en wiretap i N-noderna. Men det är både ett tekniskt och ett juridiskt problem. Så nu har vi förklarat båda av dem.
Jag för mig att något europeiskt land, åtminstone vid någon tidpunkt tidigare, helt enkelt kriminaliserade kryptering. Det vill säga, man fick inte kryptera, det var brottsligt.
Ja, just det.
Har du sådana där idéer dykt upp igen?
Jajamän, hela tiden. Inte bara sånt, men också såna här saker som att nu har IPv6 som har så väldigt långa adresser, då är det alldeles utmärkt om alla har personliga IPv6-adresser där dessutom IPv6-adressen har en 1-1-1-mappning till sitt telefonnummer. Det finns det regeringar i världen som tycker det är jättebra idéer. Så att det finns jättemycket sånt där som Sverige och andra länder som har insett hur det hela ligger till måste kämpa hårdare för att styra upp. Så att det där som du säger med kryptering, att man förbjuder det. Det kan ju låta korkat, men det finns ju andra typer av regleringar som är ungefär motsvarande, som till exempel när man gör val av frekvensspektrum och tilldelning av frekvensspektrum till olika tjänster är ungefär motsvarande saker, och förbud att sälja saker med olika typer av radiomottagare, vilket blir som alltså ungefär motsvarande effekt.
Ja, försvaret har vi haft den principen faktiskt. Det gäller att man får bara använda krypto som är godkänt av MUST-TSA. Det blir svårare och svårare med kommersiella tillämpningar, för det är svårt att gå in och koda om så att krypto stängs av, så att säga.
Ja.
Några fler frågor? Passa på nu, det är 10 minuter kvar på den här sessionen.
Vi kan ju fortsätta på det du sa där med kriterier. Alltså det vi såg till exempel också vad gäller dels vad jag är inblandad i vad gäller den här tsunamikatastrofen då från Ciscos sida, men sen också alltså, av personliga skäl vid den här oljeutsläppet nere vid Sandhammaren. Nu ser man liksom när det händer den här typen av saker, och även stormen Gudrun, då ser vi att då är det ju inte, då blir det liksom helt plötsligt många fler som kan kommunicera än vad man hade planerat med tidigare. Så att man har inte så pass mycket liksom säker material och radioutrustning och allt vad det nu är. Utan väldigt, väldigt snabbt i den här typen av krissituationer så måste man gå över till att använda det som säljs på Clas Ohlson och Teknikmagasinet. Och då så vilket, det vill säga det där med gränsen mellan vad som är kris och krig och vad som är fred liksom, finns inte riktigt längre, utan allting måste ju funka även om det som funkar dåligt när det är bra väder funkar ännu sämre om det blir dåligt väder. Och ska man ha något som funkar i dåligt väder så kan det lika gärna funka bra när det är soligt ute. Det vet ju liksom har varit din tes under många, många år. Men det är fortfarande liksom många som inte riktigt förstår det här, som tror att man kan ha separata saker som på liksom att det finns ett rum någonstans som någon har nyckel till, och så går man in där och vrider om en spak och helt plötsligt får man en version av internet som funkar med bilar. och lite grann det är det ju det som det här är för att det är tid över nu då. Lite grann de här diskussionerna om internet governance, det man diskuterar det är vem som har nyckeln till det där rummet där den där switchen är.
Det är mycket frågor om säkerhet här och 112, men jag skulle vrida lite mot kommersiell eller mot PTS. Ni har ju utdelat ett vite mot Telia av 100 miljoner kronor för att man skulle släppa anvandling mellan ADSL-linjerna. Om jag tittar på andra marknader, som till exempel i Norge, då, där är det ju väldigt mycket mer fart på IP-telefoni. Det här på grund av att det finns ingen anvandling mellan ADSL-förbindelserna och telefonförbindelserna. Hur går det med det där? För det stoppar ju upp privatmarknaden idag. Hur lång tid kommer det ta? Den överklagande Telia gör.
Vad sa du?
Telia har ju överklagat det, vad jag förstår. Ni hade utdelat ett vite mot Telia för att de skulle upphöra med behandling av telefoni. Ja. Har du någon aning om det?
Hur det går med det?
Går det eller tar det lång tid? Det kommer det inträffa om 1 eller 10 år?
Nej.
Ja, det är bra.
Okej. Okay.
Namn är John, jag sitter på Adamo Bredband. Och när det gäller det här med bundlingen utav ADSL och fast telefoni, så släppte Telia det som det fint heter. Och samma dag kan Telia ju själva leverera till sig själva internetanslutning via ADSL utan fast telefoni. Men för att någon annan ska kunna leverera det så måste man betala 1,5 miljoner kronor till Telia för utvecklingskostnader, som det så vackert heter. Och det har ju självklart klagats på mer. Och nu väntar vi på svar när det gäller det, och sen så kommer det fortsätta ännu längre antagligen.
Ja, jag kan bara säga under tiden här att det här överklagandet då, det kommer komma ett besked från Länsstyrelsen i torsdag, tror jag, om inhibition eller inte. Så att det är svårt att veta nu, men det kommer
vi vill veta ganska snart hur det går.
Ja, jag kan korrigera min kollega på PTS här då, eftersom jag begärde anstånd hos länsrätten i morse. Så att PTS kommer att yttra sig kring frågan om inhibition senast fredag. Det där ärendet är alltså överklagat och nu har rättvisan sin gång.
Där är
bara
jag som händer. Ja, precis. Ja.
Då har jag ytterligare en fråga på det området då. Jag vet när man gör samtrafik idag internationellt, då gör man det över SIP. AT&T, British Telecom, Global Crossing, det är det normala. När det gäller svensk samtrafik, då har man SS7 och de här dyrbara gatewayna. Finns det legala möjligheter att göra? Om man frågar Telia så har de ingen tjänst med SIP samt trafik. Utan bara över SS7.
Ja.
Och du som känner till hur går det att få SIP? Ja, men är det legalt sett så måste man kanske kunna begära på samtrafik på SIP med Telia.
Ja, alltså när samtrafikbiten, det är ju tänkt att det ska vara oberoende av underliggande teknik idag. Men alltså det här är också ett arbete som inte sker bara i Sverige, utan det är på europeisk plan där telemyndigheterna sätter sig tillsammans och funderar på hur påverkar IP-telefoni samtrafik marknaden och framförallt tittar man på konkurrensen och prismodeller, alltså prissättningsmekanismer. Okay. Och jag kan inte här och nu gissa på vad det kommer leda till. Men jag kan bara säga att det är ett arbete som pågår just nu intensivt med just de här frågorna.
Och titta på kostnadsstrukturer då.
Precis.
Med olika annan teknik då.
Exakt. Om man tittar på olika relevanta marknader och aktörer på de marknaderna. Och då måste man också definiera vad är IP-telefoni. Och det är väldigt komplicerat kan jag säga.
Mm.